som IT-ombudsman på ILO, men även ansvarig för något som heter Users Award. Stefan Hedin som är kommunalråd i Sandviken. Majken Ekman som är generalsekreterare på Folkbildningsförbundet som har med sig Kristin Kars Ingels som är informatör på samma ställe. Och det som vi på det här seminariet har tänkt prata om är internet för alla. Och frågorna är naturligtvis då karaktären, får alla vara med? Kan alla vara med? Och därmed naturligtvis, vill alla vara med? Det finns något som heter I-2010 som de som inte har tittat på det gärna kan titta på all den dokumentation som finns. Det är ju ett EU-initiativ som ursprungligen kommer från Lissabonagendan. Och det är väldigt enkelt att hitta. Det är bara att googla på I-2010 så hittar man en mängd information på såväl svenska som engelska. Det som är intressant med I-2010 och Lissabonagendan är att det där föreskrivs ju att 2010 så ska ju Europa vara ett e-Europa och då ska alla vara med i e-samhället. Den digitala klyftan finns det ändå och har den någon betydelse? Vem är e-medborgare och vad gör vi då åt det i samhället? Bara lite inledande, finns det då några statistiker kring det här. Det finns statistiker som SCB har gjort. Det finns statistiker som PTS gör. De gör årliga mätningar. Det finns lite äldre statistik som World Internet Institute har gjort. Man har lite olika urval när det gäller åldersgrupper. Man mäter lite olika. Man ställer lite olika frågor. Men om man sätter sig in i det så kommer man också fram till ungefär samma sak. Det som naturligtvis är intressant och som det inte finns något officiellt svar på det är vilka krav ska man uppfylla för att vara en e-medborgare? Och i den här statistiken som jag de närmsta minuterna ska presentera så förstår ni kanske lite grann varför det här är en viktig fråga. I Sverige så det som de flesta undersökningar avser numera är åldern 16-74 år. Och vi är ungefär 6,5 miljoner invånare i den åldern. Och då säger SCB att 80% av befolkningen i den här åldern har använt datorn minst en gång i veckan. Men det innebär inte att datorn finns i hemmet. 78% hade tillgång till internet i hemmet under våren 2005. Vilket då inte omvänt innebar att de hade använt. Däremot så säger man att cirka 5 miljoner av de 6,5 har tillgång till internet via dator i hemmet och 4,6 miljoner hade använt det under första kvartalet 2005. Om man tittar på vad gör man då med sitt internet så kan man konstatera att banktjänster används av ungefär halva befolkningen, cirka 3,2 miljoner. E-mail används av 2/3 av befolkningen, cirka 4,2 miljoner. En halv miljon vill inte ha internet. 350 000 anser att man inte behöver det. Precis som det finns ett antal som tycker att man behöver inte tv och kanske inte radio heller. Och ganska få, 150 000, tycker att det är för dyrt. 4,5 miljon har sökt information om varor och tjänster. Och 3,2 miljoner har hämtat information från myndigheternas hemsida. Nu är det här siffror som emanerar från 2005 som är den senaste undersökningen. Och då kommer man ju till frågan på slutet. Hur många är då e-medborgare? Och om e-medborgare ska vara en individ som använder alla olika typer av tjänster. Då är någonstans mellan 2/3 och 3/4 e-medborgare. Det vill säga de använder och har en rimlig förmåga att använda digitala tjänster samtidigt som det då finns tillgång till att kunna göra. Och då är ju naturligtvis den spännande frågan, vad gör man då åt det här? Är det acceptabelt och vilka konsekvenser får det här i samhället? Och som nästa talare då så tänkte jag be Ove Ivarsson komma upp och presentera hur man ser på de här frågorna från LO-sidan. Mycket om hur nu händer det saker här. Jag höll på att tappa någonting. Brallorna här så kändes det som. Okej, det ordnade sig. Och det är ju naturligtvis intressant om man diskuterar de anställdas lärande möjligheter, alltså att använda IT som ett verktyg för att vidareutveckla sig i den arbetsuppgift som man har, att utveckla själva de processer man är ansvarig för, hämta in information från annat håll, jobba och tänka innovativt. Det är alldeles uppenbart här att då har man i de mindre företagen då av olika skäl som det kan vara intressant att diskutera här, klart sämre förutsättningar. Det borde för Sverige upplevas vara ett strategiskt problem. En annan intressant siffra här, tillgång till och användning av internet i hemmet. Det här är ett annat sätt att skära tårtan på. Det visar att du har en ganska god genomslag i IT-användningen efter ungefär 2000. Och det är ganska rimligt att tänka sig att det var, alltså det vi läser av här, det är alltså det fulla genomslaget då för hem-PC och LO-datorreformen. Hem-PC-reformen, trots de brister i genomförandet som finns, så har vi ändå sett oerhört positivt på detta. För det har gjort att människor som tidigare saknade förutsättningar, framförallt ekonomiska, att skaffa sig det här, nu har gjort detta. Och när man utvärderar hem-PC-reformen om 10-20 år, så kanske man kommer fram till att det har varit en av de mera lyckosamma utbildningsreformer som det här landet satsat på. Genom att det har hjälpt in nya grupper i ett lärande, i ett nyttjande av ny teknik som de annars hade stått utan och som det finns goda skäl i att de blir delaktiga av. Sen finns det i denna statistiken, och det jag tog med det för det har sina poänger, alla som har tillgång till internet använder inte det. Och det understryker ju vad som sades tidigare. En annan intressant faktor är att använda datorn i arbetet. Det här är en statistik som tidigare Statistiska centralbyrån tog fram, så att vi köpte helt enkelt in ett antal frågor där som då hjälper till att ge belysning över hur strukturomvandlingen i arbetslivet har sett ut. Och det vi kan notera är, det vi läser av, det är ju IT-samhällets genomslag i arbetslivet. Men vi ser ju också att det har varit väldigt olika för olika grupper. En mycket starkare ökning på tjänstemannasidan hann så småningom upp av Saco 94, som nu har gått om. Och LO-grupperna har man en känsla av att de står sannolikt och stampar. Nu har jag inte, och det är ju ledsamt i de här sammanhangen, ingen aktuell statistik. För att SCB har av ekonomiska skäl, vilket man kan tycka är ledsamt, inte längre möjlighet att genomföra den här typen av breda undersökningar. Så att ska vi säga, en strategisk källa för information som skulle hjälpa oss att veta mera om det här har vi alltså inte längre möjlighet att
få på samma säkra sätt. Men det här pekar ju också på att en mycket större andel av arbetskraften än vad vi föreställer oss fortfarande inte har möjlighet att använda IT för att få en större utväxling i sitt jobb. För man säger det här vi kallar för lärande i arbetslivet, att du kontinuerligt ska kunna gradera upp den kompetens du har, har möjlighet att bli effektivare, snabbare, jobba med högre kvalitet med hjälp av bättre teknik, så är alla... Förlåt, jag ser inte här. Ja. Använder den här statistiken grundar sig på att du svarar på frågor där du får bedöma ditt eget IT-användande. Och jag har sett de där formulären som de får. Man räknar upp ett antal ganska vanliga situationer. Man fångar upp processarbetarna. Man fångar upp alla som är medvetna om att jag aktivt hanterar en dator. Ända om man säger ner i värdekedjan till tjejen i datakassan som drar mjölkpaketet över streckkortsläsaren. I de fall där du har inbäddad IT som de anställda själv inte vet om att de inte jobbar med aktivt eller att de gör det, så finns den inte med här av ganska logiska skäl. Det pekar i alla fall på att en mycket större del av arbetskraften än vi föreställer oss fortfarande inte alltså har nåtts av den här möjligheten att jobba mer lärande, innovativt och kvalitativt. Och om vi sammanfattar det här så är det alltså läget för ungefär 2 år sedan. Det finns också en viss skillnad mellan kvinnor och män och den är störst på LO-sidan. Om man tittar till de som varken använder dator i arbetet eller hemmet så för 2 år sedan, så var LO-kvinnor den gruppen som var enskilt störst. Om vi då jämför det med Saco-män så ser vi att skillnaden blir ju enorm. Det här återspeglar ju naturligtvis traditionella klyftor som har följt med oss ifrån industrisamhället och som vi har haft svårt att lösa. Och det man kan reflektera över är ju att hur vi upplevde IT. Jag var själv som ny IT-ombudsman väldigt fängslad av de möjligheter, alltså positiva möjligheter som vi såg i ett ökat IT-användande. Att göra arbetsuppgifter mer stimulerande gör att du slipper repetitiva, ganska tankeödande arbetsuppgifter. Och så möts man av att det blir inte så. IT blir inte den här omvälvande kraften som gör att vi förnyar arbetslivet, att vi får nya förutsättningar, utan vi fortsätter i stort sett att jobba på samma sätt. Det finns könsmässiga skillnader, det finns sociala skillnader och IT har än så länge inte visat sig vara en betydelsefull kraft när det gäller att förändra traditionella klyftor. Vad skulle då LO önska i den här situationen? Eftersom jag gissar att jag förbrukat lite mer tid än vad som var planerat så ska jag vara relativt rationell. Vi skulle mot bakgrund av de här siffrorna och den situation som vi upplever att det återstår oerhört mycket när det gäller att förnya och förändra arbetslivet och öppna för grupper och individer som ännu inte är inne i ett aktivt IT-användande. Vilja ha mera arbetslivsforskning och inte mindre. Det finns tydliga signaler idag på att arbetslivsforskning forskning upplevs mindre strategiskt viktigt. Vi tror att det är exakt tvärtom. En stor del av värdet i den svenska industrin, det svenska näringslivets styrka, har varit att man lyckats förena, det vill säga, vår förmåga att utveckla IT med att anpassa dem till individens förutsättningar. Och IT tror vi är en god väg, och här behöver vi mycket mera forskning för att gå längre och inte mindre. Vi tror också att IT är en fantastisk möjlighet när det gäller det vi kallar för det livslånga lärandet. Som jag inledde med, det här lärandet som blir en naturlig del av den arbetsuppgift som jag har, som gör att jag kan utveckla, växa och stärka min ställning i arbetslivet. Där tror vi att just IT genom sin form skulle kunna vara oerhört lämpad att integrera direkt i arbetsuppgiften. De, ska vi säga, distansstödjande lärandemöjligheter som ligger i själva mediumet har vi egentligen bara börjat och snudda vid och skulle kunna göra mycket, mycket mer. Och slutligen så tror vi också att det här skulle kunna vara en väldigt, väldigt positiv sysselsättningsfaktor. Istället för att möta ganska passivt de problem med kostnad och annat som svenska företag idag försöker lösa genom att etablera sig i andra länder med andra, ska vi säga, relativt lägre sociala och lönekostnader, så skulle man kunna fortsätta på det som var traditionellt Sveriges styrka, att vi är bättre på att utveckla kvalitet och kunskap. Och IT skulle kunna vara en sån faktor. När vi ser att en majoritet av de svenska företagen ännu inte på långt när nått sin potential när det gäller att dra nytta av IT, så ser vi att de här skulle kunna ha en offensiv möjlighet att stärka och utveckla sin ställning istället för att defensivt bara försöka jaga kostnader. Ungefär så. Tack för mig.
Nästa talare.